Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varmt välkomna ska ni vara till grundseriens sista avsnitt av Ringside. Innan vi når det som vi alla har väntat på, slutspelet. Jag har sagt det några gånger, jag tycker att mars det var en del. Dagen, du höll ju faktiskt med mig om att mars det har varit en del dålig hockey. Det känns som att det har varit
lite slutspelsränta. Dra inte in med hela mars nu, Lars, men de senaste matcherna har varit undermåliga, det håller jag med om.
Det har inte varit så många matcher i mars, säger jag då.
Nej,
men några av dem. Jag tycker att de sista omgångarna, framförallt i SHL, har man märkt liksom lagen som har inte så mycket positioner att flytta sig, att det var lite sisådär. Vi har massor av grejer att prata om idag. Vi har nyhetsbomber som har skett i hockeyvärlden. Vi från Ringside kommer att släppa vad jag tycker är en liten bomb inför vad som komma skall. Men vi tar det sen. För först så ska vi prata om det som skedde i onsdags. Men innan vi ska ta oss tillbaka till onsdag så måste vi gå kronologisk ordning bakåt. För vad jag har hört, Fredrik, du befinner dig i Växjö. Där bor Mikael Dagen Eriksson. Du ser inte ut att ha fått sova på soffa och fått lyxfrukost. Men jag har hört att ni hade en mysig dejt igår kväll.
Den var över all förväntan. Det ska ju sägas att när vi flänger runt mycket som vi gör så... Det mesta tiden går ju att resa, så bor man på hotell och sen är det jobb och så är det inte så mycket tid för annat. Men det blir de här mellandagarna ibland så konstaterar jag att det är bra med att få umgås. Och när man då är på dagens hemmaplan, bjuder till. Vilka öppningar du hade igår.
Alltså, är du med på CrossFit då? För det är en CrossFit-tävling förra lördagen.
Det skulle vara överlagt mord på mig.
Jag skulle vilja se... mjölksyra. För när vi går i Umeå där så gick vi upp för några trappor, då får ju alltid Fredrik lite mjölksyra, så han skulle behöva ha ett CrossFit-pass tror jag. Så han kom in.
Jag hade något dött om Fredrik hade, du vet, så här, Fredrik bara hoppade direkt så här, kör handstand push-ups och du vet så här, gå 100 meter på armarna och så då 50 burpees, studsa som ett jävla gummiband upp och ner.
Jag höll på med hopp och lek och cirkelträning i min ungdom, så jag har redan klarat av det där. Och det som ni vet med CrossFit, jag vet att du har ett lyckligt förhållande, Dagen, men min bild är att 87% av alla crossfittare slutar med separation, hittar ny, det går åt helvete, man hamnar i drogträsket. Ja, sen är man där.
Jävlar!
Sen sitter man i nyhetsmorgon.
Ja, det kan bli så, man vet aldrig. Men... ja, jag har ju hittat, det som är grejen för mig, jag har hittat en träningsform och vi är ett gäng gamla hockeyspelare som någon säger till oss, ni ska göra det här. Och gör det.
Du kan säga vilka hockeyspelare det är.
Erik Josefsson, Johan Markusson, Gustav Hjalmarsson, Jeremias Augustin, Björn Karlsson. Så vi är ett härligt gäng där som kör här i Växjö. Men det är just att någon bara säger till. För det är svårt motivationen att gå till ett gym när man har tränat så mycket,
men
som man har gjort.
Skit i träningen, det var maten vi skulle prata om nu, va?
Ja, vi kommer dit, jag måste bara säga. Det hade varit sjukt kul dagen om ni hade dragit ihop ett fotbollslag. För Mike Helber, som var expert hos oss i många år, han spelade ju ett fotbollslag i Linköping där de förr hade ett jäkla gäng med Per Ahlbrandt, Sebbe Karlsson. Jag tror att Monstret har varit med i det där laget. Och så Mike Helber som
chatter
i högerback.
Ja, ingen bra touch på fotboll, känns det.
Ettrig. Jag skulle inte vilja möta Mike Helber. Jag tror att han har en enorm moral i arbetet.
Sen har vi ju Karlsson fotbollslag lite med Harald och Tommy Samuelsson och
Bengt-Åke.
Bengt-Åke.
Perre Jonsson, målvakt. Och Tobbe går långt ut till höger.
Men det jag tänker säga centrallinjen, säger Harald.
Det ska ni veta att min svärfar, jag körde dem till flygplatsen här. Han har de ska åka och på semester, men skitsamma. De har börjat med gåfotboll, kör de, pensionärerna.
Jag har läst dem.
Det är nog mysigt.
Ja, det
skulle passa mig. Det tror jag skulle kunna vara framträdande.
Men du hade varit mycket foul, för börjar du springa så är det ju avblåsning. Då är det foul.
Liksom. Åh fan, nej, då får det vara.
Du är så korta och ettriga steg också, Fredrik. Och du är lite studsig i gången, så jag tror att de rätt hade kunnat vara så app där. Var det springsteg?
Jag är gåfotbollens Albin Greve. Jag gör överträdelse fast jag inte menar det, och jag får kritik för det, och då blir jag irriterad.
Ser överskrift eller rubriken här, Fredrik Sörsöm avstängd på livstid från gång.
Ja,
från
gång på så är någon dålig expert där i studien som jämför mig med någon gammal kriminell liksom. Ja, vi vet inte var vi landar. Ja.
Men middagen var väldigt trevlig, och det var skönt att få en sån här ledig dag.
Mycket bra mat, bra kombo av, och låt oss säga nu att det är inte någon festaresa på något sätt, men vi god förrätt, god varmrätt med liksom ett glas vitt vin till förrätt, ett glas rött vin till varmrätten. Lugn och fin miljö, trivsamt. Jag var på hotellet, var en 9:30.
Ja, härligt. Ja. Det kan man sova gött.
Mm. Ja, verkligen. Ska vi ta oss tillbaka till Umeå till onsdagskvällen, för det var ju, jag tycker att det var en av de häftigaste insatserna jag har sett av ett lag den här hockeyallsvenska säsongen, och AIK imponerade väldigt stort på mig. Fredrik och Daggen, ni var båda där. Vi måste ju ta lite grann om AIK, för det är ju ett lag som, shit vilken match de gjorde.
Ja, jag har svårt att värdera den faktiskt på ett sätt, med att jag vet inte om det var, jag ska inte ta bort någon från AIK, för jag tycker att de, som du säger, gjorde det enormt bra. Jag tycker man kommer ut i första perioden och men stämmer i bäcken. De sätter fast Björklöven på ett enormt sätt i sin forecheck, och sen spelar de sig ut på ganska enkelt också, så de äger ju i princip hela matchen. Men insatsen från Björklöven, jag tror det var länge sedan jag sett en sån stor skillnad mellan två lag som ska vara i toppen och ska gå in i slutspel. Den utklassningen vi såg uppe i Umeå var länge sedan jag såg faktiskt.
Jag fick ju bekräftat när man tittade på underliggande siffrorna. Ibland kan det vara så när jag jobbar med en match att jag har ett intryck, och det är det som jag håller viktigast. Alltså en känsla. Sen tittar jag ofta på siffror för att få en bekräftelse eller för att det ska väcka en nyfikenhet att okej, var det inte riktigt så. Men den här matchen följdes upp med siffror som var väldigt, väldigt talande. Att för att prata med klarspråk, Björklöven hade ingenting, AIK hade allt. Jag är försiktig med att låta en match, det här brukar vi påminna varandra om vilket är bra, att låta en match styra min världsbild kring lagen. Mm. Men det fanns faktorer i den här matchen som var relevanta. AIK bevaka en andra plats i tabellen. Man skulle möta ett Björklöven som man hade förlorat samtliga tre med 11-1. Truck är den enda som hade gjort mål på Björklöven. Han var inte ens med. Björklöven hade liksom hanterat tre matcher på ett utomordentligt bra sätt. Sen kommer man ut och från första nedsläpp, och jag försöker tänka tillbaka så att det fanns en väldigt skärpa i blicken när AIK traskade in mot isen och passerade våran studio. Och det kan man fnissa åt och tycka att har det med saken att göra, men efter lång tid i hockeyns värld så kan man faktiskt läsa in lite grann hur människor ser ut, hur blickarna är. Att det var oerhört skärpt och fokuserat. Från första nedsläpp, det är i den första minuten man gör 1-0. Man trycker matchen i en riktning som gynnade AIK. Och man lyckas hantera det. Man har inga små återfall under matchen där man börjar spela skönt eller spela kladdigt, spela svårt, utan det är ett fokus genom 60 minuter. Jag tycker att man ger, för det är en viktig faktor också när bra hockeylag möter varandra. Det handlar om att lika mycket som du själv vill skapa, lika mycket ska du plocka bort av motståndarnas möjligheter. Och det är det som jag tycker kombinationen av det där från AIKs sida var frapperande och imponerande. Sen är min slutsats på Björklöven, för det ska också sägas att vi reste från Umeå på flygplatsen, så hade vi tid att prata lite grann, för då var Björklöven där med tränarstaben som var bedrövade och besvikna, och högst förståeligt på alla sätt. Och det är inget konstigt i det. Det är ingen som studsar upp efter en förlust och tänker att det kommer nya chanser idag, utan det är en process det där innan man har rensat huvudet. Och de bekräftar väl det som vi också såg och hade sett. Och det tror jag är viktigt. Det ska vi komma ihåg. Det är viktigt att Björklöven inte såg den här matchen som bara en vi hade en dålig dag på jobbet. Utan den där sved för dem. Och speciellt när de har byggt upp någonting. Efter att ha haft en lång period av svaga insatser så får man 3 raka hemmasegrar. Man hade 5-0 mot Mora. Man jagar att få bekräfta sin 6:e plats. Och så får man ett sånt här magplask som det faktiskt är. Vilket jag tror gjorde varenda Björklöven-människa. Varenda människa i Umeå. Jag såg dem inte annat på mitt flöde. Såna här människor som tycker till om en, så var folk var rasande.
Men det är väl, jag satt och tittade lite under matchen på hur Björklöven spelare agerade. Det är alldeles för få, nu stod ni mellan båsen, alldeles för få spelare tycker jag, som liksom tar tag i det när Björklöven går dåligt, när man har de här svaga prestationerna. För det har ju varit så här under hela säsongen nu, man har topprestation mot Mora innan. Och sen möter man AIK och har liksom, sen den här usla insatsen man gör nu, så lågt kanske man inte har fallit in innan. Men jag tycker att det är för få spelare som verkligen bidrar.
Men jag tror det är så här att jag har svårt att säga huruvida de har varit så här lågt, men konsekvensen blir så tydlig när du möter ett lag som på den andra sidan är på sin absoluta topp i prestation. Då blir ju liksom konsekvensen så tydlig och uppenbar, så att det är möjligt att det här som har varit lite knakande hemma en längre tid faktiskt har sett ut så här, bara att det inte blivit samma konsekvens.
Jag vi har varit inne på det några gånger här tidigare poddar. Jag tror att de här matcherna, de här prestationerna mot sämre motstånd, jag tror att det har skadat dem. Jag tror att det har skadat dem den här säsongen med allt som har varit med fansen, och det har varit negativt för dem. Och jag tycker man ser också att de är stukade när det går emot dem. Det är ingen som kan vända den här trenden för dem. Sen så vet vi, högsta nivån finns där för Björklöven. Men när det går emot så är det ingen som kan ta tag i det.
Jag ställer en fråga då. Bara för att förtydliga det du sa om den här avancerade statistiken, Fredrik, med hur den talar. Man brukar räkna A, B och C-chanser, och A och B är ju de lite hetare. AIK har alltså 23 A och B-chanser. Björklöven har 3.
Det var ju den jag alltså, relaterar till.
Det är ju bara för att folk ska förstå liksom hur tydlig skillnaden var. Men jag tycker också den här fysiken, jag menar, som jag sa till dig som jag och Daggen hade med om, att det var en del dålig hockey den senaste tiden, men AIK har ju verkligen börjat trycka upp för slutspel, för det är ju sån här typ av hockey AIK kommer och måste spela för att vinna.
Men dock ska sägas att AIK har ju visat det här en längre tid nu. Så ja. Det som kanske överraskade på mig var hur man så nästintill perfektion, jag ska vara försiktig så att vi inte tar i så vi spricker här, men det är en utomordentligt bra match. Vi har sett tendenser till det där tidigare, vi har sett några riktigt bra matcher från AIK, bland annat derbyt mot Djurgården de senaste 2 upplever jag att man har hanterat på ett bra sätt. Så att det är en gryende form, vilket är ännu bättre än att det hade varit ett tillfälle, och det var i onsdags mot Björklöven. Så att det är snarare så, i mina ögon i alla fall, att de bekräftar att de absolut har potential nu i slutspelet.
De har ju en jäkla mix också. Alltså i det laget, kolla till exempel Nord, Hutchinson, Bagenda, den tyngden de kan stå för. Så har du första kedjan med Fitzgerald, alltså, och sen Yngve Nilsson. Alltså Yngve Nilsson kommer vara ett monster i ett slutspel, ja, om han fullföljer som han gör.
Är ju redan det.
Ja. Nej, det var det där.
Och den fjärde kedjan med Björk och Degerstedt tycker jag är häftig att se. Anton Blomqvist sa ju det, att ja, men det är ju det, han understryker verkligen hur viktig den är för deras spel och har den fysiken. Men första kolla kedjan måste ju vara också en av de hetaste i ligan. Jag menar Gynge, Sion Nybeck och Fitzgerald. Gynge plus Sion är +4 och Gynge gör 3 poäng. Den kedjan är ju riktigt, riktigt bra.
Kolla också den fjärde kedjan inne. När man har det här fysiska spelet, hur mycket beröm de får när de kommer till båset. Alltså varje byte när de fullföljer och ger energi till laget, så står de bara och det öser beröm på dem. Och du vet, det är Vilmas som sån spelare. När du är den energispelaren och får den bekräftelsen i båset direkt, då vill du bara fortsätta pumpa, mer fullfölja, bidra med det här spelet. Och ja, Ingvar Nilsson kommer vara tungan på vågen.
Sen är ju det där, bara, det är inte specifikt AIK, men det som du berör lite grann nu, Dagen, det är det som är så viktigt också. Jag märker, har genom alla tider känt att när den typen av spelare gör bra ifrån sig, så är det lätt att man börjar önska ännu mer speltid, ännu större roll. Och så har du på något sätt krånglat upp rollfördelningen och hierarkin. De i framgångsrika lag är min bild att du har en tydlighet i skillnad mellan vad den första formationen och den fjärde har när det gäller speltid. Kan du ligga på, säg, 18 minuter på en första lina och du är ner på en 13 minuter, kanske 12 om jag bara drar något hastigt slutsats, så är det tillräckligt. Och kan du bygga ett lag, eller rättare sagt, kan du formera ett lag på det sättet som redan är byggt tidigt, då har du kommit en bra bit på väg. Och här ligger ju då för Björklöven den andra funderingen, och det här har vi ju sagt vid tillfällen tidigare, att det är ju mer än, jag har ibland svårt att peka på vem som ska spela var. Att det finns inte den tydligheten. Vi stod och pratade om Wiklund och Fredan Andersson och den typen av spelare. Det är ju beundransvärda lagkamrater, arbetsmoralen är hög. Men det är ju inte så att de ska vara i framkant om Björklöven ska vara ett lag som slåss om SHL.
Nej. Jag tycker dock att i den här matchen mot AIK, när verkligen AIK kör över dem på det sättet man gör med fysiska kampen, det är för få spelare också i Björklöven som inte tar upp kampen. Alltså vi pratar om Killinen, alltså Wiklund, Fredrik Andersson. De har inte den här fysiska, så alltså Killinen har flera gånger han kan fullfölja, men inte gör det. Så de måste verkligen upp med fysiken för att de ska kunna gå långt också.
Jag ska berätta att det är Magnusson som spelar fjärde kedjan. Degerstedt är ju tredje med McCrew och Öhman. AIK är dessutom, Brandon Truk spelar ju inte. Jag har fått höra att Kontos är inte säsongen körd för, kan definitivt kliva in i en eventuell semifinal, möjligtvis i alla fall. Sen har du ju dessutom Anton Olsson lånet från Skellefteå som inte spelade nu senast. Så de har ju dessutom adderingar som kan göra att det finns en konkurrens, och framförallt om någon skulle falla bort vid skador, att de har ju faktiskt en lineup med lite alternativ. Och dessutom de målvaktssituationen, att de har Norman som möjlig alternativ, för Bibå verkar ju nu vara etta. Det kommer väl som framtid.
Bra backsida, vi pratade om Erik Norin mycket, Fredrik, efteråt. Alltså imponerande, alltså jäkla vad bra han är, underskattad på något sätt. Man pratar inte så mycket om Erik Norin, men med Joni där, så backsidan ser ju, ja, de har något bra på gång såklart, AIK. Det är därför de ligger tvåa.
Ja. Och det är ju tunga kedjor. Vi pratar om den fjärde kedjan med Ingvar Nilsson, Björk och Magnusson. Sen har du Hatchi som sitter på Agenda och Nord. Det är också en rätt kraftfull kedja med styrkor av båda håll. Med det sagt, frågetecken, jag säger så här. Vad tycker ni om Björklövens centersida nu när Powell är på väg tillbaka? Powell har ju visat upp en del frågetecken bakåt. Du har alltså Fredrik Andersson som spelar center. Sen har du Weigel, du har Miles Powell och du har Hemmeläinen. Det är de fyra centrarna som Björklöven spelar med i den här matchen.
Mm. Och sen har du Jakob Olofsson tillbaka. Jag tycker Jakob Olofsson har varit riktigt bra. Riktigt, riktigt bra på slutet. Så, nej, men jag tycker att den ser bra ut. Powell tillbaka där, men tycker vi fortfarande att det saknar de här liksom tyngden där på central linje som Harald brukar säga.
Förstå mig rätt. Det här är ett av problemen när det gäller Björklöven, att nu sitter vi och pratar om hur centrarna ser ut. Ska han vara där? Ska den vara här? Det är inte Björklövens problem. Björklövens problem är det kollektiva. Förmågan att styra matcher dit man vill. Det hårda arbetet, att komma under skindet på motståndarna, att prioritera rätt saker, att jobba sig till möjligheter. Och då sen är naturligtvis enheterna, formationerna, linorna, kalla det vad du vill, intressant, och vi kan rabbla enskilda spelare, men för mig var, jag kan inte hitta någon som jag skulle sätta godkänt på i den senaste matchen. Och med det sagt,
säg så här då. Ja, för att fortsätta.
Ja, men och med det sagt så finns det ju en möjlighet fortfarande, för det vill jag vara tydlig med. Jag tycker att Björklöven visar upp för många frågetecken för att jag ska tro på dem nu i slutändan. Men de har Västervik ikväll. De har en rimlig chans att sluta topp 6. De har hyfsade siffror, rent ut sagt bra siffror mot de övriga topplagen. De har en historia som borde ha lärt dem någonting. Så att jag är inte beredd än att säga att de inte skulle kunna vara med och faktiskt få ordning på det. Men då är det kollektivet. Då är det inte huruvida Jakob Olofsson spelar eller inte. De kan omöjligt vara beroende av en enskild spelare eller tre. Utan det är kollektivet.
Jag tog upp frågan med centersidan, för jag tycker att det finns ganska rejäla frågetecken på den. Jag menar, Fredrik Andersson har ju inte varit den gamla Fredrik Andersson den här säsongen. Weigel har inte varit den gamla Weigel. Och Hämäläinen kanske är en defensivt skicklig center, men då ska han ju vara längre ner i hierarkin i så fall. Så jag tycker att det finns lite frågetecken.
Ja, men de kan förstå, men de kan inte göra något åt det nu.
Nej. För problemen i Björklöven är ju inte mikroproblem. Det är liksom inte en detalj att vi ska försvara i ytterzon här, måste vi korrigera den här lilla detaljen. Nej. Det är ju en kollektiv
utmaning.
Ja, någon form av uppvridning av volymen. Ja.
Och därför är det ju det som är det intressanta nu. I november kan du alltid fundera på, vad har vi för pengar? Kan fansen swisha? Har vi någon stark sponsor som går in med 1,2 miljoner? Vad finns det på marknaden? Nu är fönstren stängda. Nu har du det du har. De som sitter i omklädningsrummet är de du har. Och där i ligger ju Björklövens utmaning nu, att bevisa för oss tre och alla andra som av högst rimliga skäl faktiskt funderar över vad de sysslar med och ifrågasätter deras prestationer. Och då har man det man har, och då får man trolla lite grann med knäna. Och där ligger det intressanta för mig att se om de kan göra det. Har de en nivå till med det de sitter med idag?
Två situationer som blev omdiskuterade efter också. Vi ska ta lite vad det gav för reaktioner. Men två situationer att diskutera. Först då, Rahimis tackling på Björk. Vad tycker ni om den?
Jag kan inte förstå att man inte tittar på den. Som domare. Jag tycker Rahim kommer från utvisningen på sig, ser Björk hela vägen. Han har verkligen tid att vända om. Den träffar klockrent i huvudet. Jag tycker att det är ett... Ja, jag skulle nästan gå på att det är ett matchstraff. För jag tycker att han har chans att vira undan där, träffa klockrent. Och så som vi har sett innan också den här säsongen, så ska det ju bli straffas där.
Jag sa efter matchen i studion att jag också delar Daggens uppfattning om att känslan är att Rahimi skulle kunna vika undan tidigare. Nu skulle jag väl vilja säga att det inte var perfekta tv-bilder, va?
Nej.
Det har ju lite grann beroende på antal kameror och var man för tillfället är. Och då pratar jag inte huruvida han ska dömas eller inte, utan för min egen möjlighet att bilda med en perfekt uppfattning. Men det var känslan där och då. Vad som får mig fundersam är, när det här nu inte går vidare, så hade jag för min egen skull och för att jag ska lära mig och bättre förstå, så skulle jag vilja haft ett tydligt resonemang var i skillnaden ligger mellan till exempel den eller där. Ta Greve, som jag är en av dem som har varit ifrågasättande av en del situationer, men den på Skedung till exempel. Nu är det helt olika situationer, men ni förstår vad jag menar. Det här vill säga, har jag en möjlighet att avbryta, att vika undan, att inte träffa en motståndare som jag inte riktigt begriper, tyvärr.
Ja, men det är såklart att Rahimi vet att han är där och han ska sätta en tackling på honom. Alltså kom inte och säg något annat. Alltså jag vet som spelare, när du kommer ner, du vill tackla honom. Sen att den tar i huvudet, olyckligt. Det är verkligen en olycka. Han vill inte tackla honom i huvudet, men han vill ju fortfarande tackla honom. Och då är det för mig en interference. Sen att den tar i huvudet, så går det upp på att det ska vara högre.
Vad du också säger mig är reaktionerna. Jag fick ett gäng i lite olika forum från båda håll, där man har fundamentalt olika uppfattning om det. Mm-hmm. Vilket fascinerar mig, och det kanske är en del av skärmen med den här sporten, men att det kan vara sådana ytterligheter, att det är allt ifrån oerhört grovt och något av det värre jag har sett, och att det rimligtvis skulle vara en lång avstängning, till att det absolut inte är någonting annat än en kollision. Sen vet jag att de sitter med sina hattar på sig, så att säga, för respektive lag, men jag tycker ändå att det är intressant hur en situation kan ha så olika uppfattningar.
Ja, verkligen. Vi ska då också ta Ingber Nilsson mot Possler-situationen. Den sker ju 2 meter från oss, Fredrik. Ja. Vi ser den ju väldigt, väldigt bra.
Ja, och jag uppfattar den som att det är mycket mer en kollision, kort och gott. Att man inte ser varann och inte vet liksom att nu blir det en snabb rörelse som gör att jag kan inte kliva undan. Det är min känsla på den.
Mm. Nej, jag
håller med.
Jag skulle nog sätta den på en utvisning också. Ingber Nilsson
kan
har blicken
regelbäck, upp. Du kan ju regelboken bättre.
Nej, men det handlar väl inte om att kunna regelboken. Jag tror att Ingber Nilsson ser att han vill sätta den. Men att den tar i huvudet är också olyckligt. Den är inte samma kraft som Rahimis, tycker inte jag. Men det är fortfarande en, oavsett en krock så tar den fortfarande upp mot huvudet också. Men jag säger så här, det är en 2 minutare, tycker jag.
Ja.
Som man ska ha. Men inte mer än så. För det är inte samma kraft.
Jag har faktiskt, nu, jag är ingen läkare, men jag har hört lite rapporter om Björk att vad jag hörde så åkte han med laget på bussen hem. Och att han ändå inte hade haft liksom allvarliga symptom. Sen kan ju det hända att det kommer i efterhand, det vet jag inte. Men som jag förstod det så har han inte haft ont i huvudet dagen efter. Och sen kan ju inte jag hjärnskakningssymptom, jag är ingen läkare. Men jag hoppas i alla fall att det gick bra för Björk, för det såg rätt obehagligt ut när han gick av isen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men ja, nog om det. Vi går in på den stora bomben som ju slog ner igår kväll. Johan Svensson på Expressen skrev ut nyheten att Marcus Lillis Nilsson är klar för Björklöven. Och jag... bor i Umeå och fick möjligheten att kolla upp det här sent igår kväll, och Johan Svensson har ju väldigt sällan fel, och det verkar ju stämma. Marcus Nilsson ska spela i Björklöven nästa säsong, oavsett hockeyallsvenskan eller SHL, ska sägas också. Och att det är ett flerårskontrakt.
Ja, jag tycker tystnaden här säger en del. Jag blev också enormt överraskad när jag såg det. Och min första tanke var nej. Och sen var jag så naiv så jag tänkte, jag såg att Lillis uttalade sig och jag såg att Kent uttalade sig, så tänkte jag nej. Nej, så där var det inte. Nu blev det fel. Men det är ju tydligen så. Och jag tycker att det är uppfriskande att man plockar från den hyllan. Sen har jag en generell uppfattning om att de här... Jag gissar då att ett längre avtal, ni kanske kan informera mig om de faktiska omständigheterna.
Ja, det är inte bara 1 år i alla fall, utan Nej. Det är minst 2.
Och jag gissar att kostnaden är rasande hög med hockeyallsvenska mått mätt.
Med hockeyallsvenska mått mätt så är det såklart att han kommer att toppbetala i ligan. Alltså en av de bäst betalda i ligan.
Ja, och då lägger man väldigt många ägg i på något sätt i samma korg. Och det där är... Det är klart att om jag tänker utifrån hans skicklighet, vad vi ser här och nu i Färjestad och på SHL-nivå, så för man det rakt över till Hockeyallsvenskan och till Björklöven, så kommer det ju vara en topp-topp-spelare också. Men jag vet ju att det finns andra faktorer som påverkar lite grann, och vad man hamnar i för typ av spel och vad det är för omgivning och vad det är för kravbild. Det finns en mängd sådana saker som gör att det inte alltid är lika med tecken med succé.
Nej, men det är, jag har ju spelat med Lillis, och det är en av de skickligaste spelarna jag har spelat med. Jag hoppas, jag säger så här, jag förstår att Björklöven lägger ett ganska högt bud på honom. Jag förstår det. Alltså, du kommer få en spelare som är, styr upp ett powerplay, som kommer vara topp i poängligan. Jag hoppas bara att han är motiverad till att åka till Björklöven och göra det här. Det de vill att man ska ta upp det i SHL. Jag hoppas att Lillis är motiverad för att göra det.
Hockeyallsvenskan är ingen återhämtningsliga.
Nej, och jag tror att det finns en risk att det kan... han kommer göra sina poäng. Han är så pass skicklig. Han är så pass bra. Sen skulle jag vilja veta vad lönen var på, hur mycket det där ligger på. För att de har nog betalat enormt mycket för den platsen. Och han kommer vara toppen, men jag hoppas att han har motivationen på rätt sätt.
Ja, vi ska säga det, att det här alltså, bara för att sätta det i en kontext, även om Marcus Kryger har kommit tillbaka med sin NHL-rutin och så vidare, då Johan Larsson med sitt CV, då Anton Rudin med sitt CV som spelar i den här ligan, Linus Widell och flera. Men Marcus Nilsson, nu jag tror att, om inte jag är helt fel, så tror han ligger fyra eller femma eller något sånt i hela assistligan i SHL, och har under lång del av säsongen lett assistligan. Det gör du inte i SHL om du inte är en förbannat skicklig passningsspelare. Men, och det har han ju bevisat sig.
Sen spelar
han nummer 10 på, han är nummer 10 på ryggen också. Det ska inte förringas.
Han kan ha nummer 10.
Nej, men låt mig bara förtydliga. För mig är det handlar inte om att jag på något sätt tvivlar på hans kapacitet. Det handlar om är strukturen i helheten. Och där får man ju säga att det är ganska omvälvande förändring som Björklöven gör, som har haft under en tid nu importer i sådana positioner. Och vi tillhör väl de som har resonerat och spekulerat i svårigheten och utmaningarna med importer som är bärande spelare. Här byter man ju på något sätt inriktning, vilket jag tycker är hälsosamt. Och där tror jag att Björklöven har, med Kente i spetsen, funderat. Liksom, vilken väg är det vi ska vandra på? För min erfarenhet är åtminstone att de svenska spelarna är betydligt mer pålitliga över tid. Och du vet lite mer vad du får.
Mm. Det finns ingen
och då
chans.
Blir det också dyrare.
Ja.
Verkligen. Ja. Och jag kan säga så här, han gör över 50 poäng i Hockeyallsvenskan. Det kommer han göra. Ja, det är alltså så skicklig.
Björklöven kommer få chanser i powerplay, och där kommer han att vara dominant.
Där är han dominant. Men ja, det ska bli jäkligt kul att se en Hockeyallsvenskan. Om det nu stämmer.
Om inte Björklöven går upp då, ska vi säga.
Ja, om inte du. Precis.
Men du, en grej till i det här, ska ju sägas, gällande Marcus Nilsson. Det är ju det att det kom ju ut rätt lägligt för Björklöven.
En lite
att helt plötsligt var förlusten i onsdags i lite mindre fokus.
Du menar att det planteras?
Det har jag ingen aning om. Men jag menar bara på att det kom ut rätt lägligt för Björklöven.
Månlandningen, har den verkligen genomförts?
Nej, jag har ingen aning om så. Men jag ser att den kom ut rätt lägligt.
Nej, den piggades upp ordentligt. För jag har varit chockad när jag såg den. Och jag tycker att det är häftigt att se vad han skulle kunna göra. Om Björklöven går upp i SHL, kommer han vara bra där. Om de är Hockeyallsvenskan, kommer han vara dominant där. Så. Men som sagt, jag hoppas att han är motiverad till att vara där.
Mm. Nej, det är en häftig, och det är det som är så kul den här tiden på året när det kommer såna här, för det här är ju nyhetsbomb utan dess like, det får folk säga vad de vill om. Jag har en grej kvar på den här matchen, jag vill ändå understryka en grej till. Alltså, hur jävla bra är jag inte Rickard Ynge? Alltså, han, jävla vad bra han är.
Jaha.
Punkt.
Ja, men det kändes som den öppnaste dörren att slå in idag.
Ja, men den är bra. Jag tycker att han får lite för lite cred för vilken jävla näsa för målet han är. Och det där, Ynge fick vi se under delar av slutspelet i fjol. För de gjorde ju faktiskt en bra kvartsfinalserie mot Modo i långa drag.
Men och det ska är man sådär bra också, Lars, då får man flyga upp. De andra åkte buss. Jag kan säga så här, det var en assisterande tränare i Stillman som var galen, Fredrik.
Ja, nu, fick... nu lät det som du jobbar på en kvällstidning, för det var han inte. Han drog en dräpande med Jönköpings dialekt, så sa han det, Gynge slängde in grejerna. Om du undrade så tog det 8 timmar med bussen, sa han till Gynge. Och det var familjeskäl, så jag tror att det var högst rimligt. Sen var det några som flög tillbaka av andra skäl. Så vi befinner oss ju också nu i den här fasen med slutspel, när vi rör oss och man möter lag och på flygplatser och flygplan. Jag tycker synd om spelare och tränare att ha oss att sitta där på flygplatsen i Umeå för Björklövens tränare till exempel, och så ramlar vi in som lök på laxen och ska älta det där, eller någon får sitta bredvid någon på flyget. Så att vi ska, till alla eventuella tränare och spelare som lyssnar, vi är så respektfulla det bara går, jag lovar det.
Vi ska gå vidare. Vi går vidare till en grej som också hände igår, som vart rätt omdiskuterad. Västerås ställde sig upp i en J20-match med Konstantin Komarek, med sexsiffrig lön enligt många rapporter i Hockeyallsvenskan, och lagkapten Jimmy Jansson Lorek i en J20-match. Och för att sätta det i kontext då, det är jätteviktigt för Västerås att behålla sin position i J20 nationell, för att möta liksom de bästa lagen, för att kunna rekrytera talanger till Västerås hockeygymnasium och till deras J20-lag såklart. Men jag sticker ju ut att Konstantin Komarek, som har ju, är i topp 5 i poängligan, spelar J20.
Ja, men låt mig först då, för ni är ju yngre än vad jag är. Men förr i tiden så var ju det det var inte helt ovanligt att man hade överåriga i sin juniorlag. Det har säkert sett lite olika ut i antal och sådär, men man kunde, och då var det inte lika mycket prestige i det där, det var inte lika mycket heder det handlade om, utan då var det, kunde vara berätta en story. När jag var juniorspelare så fanns en enorm back i Malmö som heter Peter Hasselblad, kändes som han var 4 meter lång. Och vi skulle möta Malmö borta med J20, jag spelade, då fick vi spela 5-3. Då stod Peter Hasselblad, han spelade så 3-5, framför egen målvakt och höll i 2 av våra spelare, liksom en i varje arm, som försökte komma in på kassen. Och jag vet att man tyckte då, hur fan den där var, han var ju 100 år kändes det som. Förmodligen var han väl inte ens 30. Men det använde man för. Sen har det där zonats ut lite grann, och det ska ju naturligtvis användas i rätt syfte. Nu förstår jag de som tycker att det sticker i ögonen, för nu handlar det om att försvara en plats i högsta ligan, vilket SHL-lagen är garanterade med det upplägget som vi har idag. Medan då Almtuna och Västerås i det här fallet måste spela om det. Så att anmärkningsvärt, absolut.
Finland har ju tagit bort det där. Att i Finland kan du ju åka ur, från och med nästa år kan du åka ur liga, och du kan dessutom bli av med din J20-plats. Så det där har ju Finland tagit bort. Och frågan är om inte kanske till och med det kommer gå så i Sverige framöver. Det vet jag inte. Jag vet inte om det är uppe på diskussion. Men i Finland har man tagit bort det.
Men hela diskussionen, Dagen, du sitter ju på andra insikter om sånt här också. Men jag läste ganska nyligen, om det var Expressen som hade någonting, det gällde då huruvida ligorna ska se ut som de gör på juniorsidan. Hur mycket det handlar, vilka kostnader det är att resa från norr till söder. Det är mer pengar på hotell och bussen än vad du kan lägga på de förutsättningarna för att göra spelarna bra. Så att jag tror att vi kommer ha en ordentlig översyn inom snar framtid, och då innefattar det säkert det andra också.
Ja, det ekonomiska läget är ju prekärt för många lag, och speciellt i Hockeyallsvenskan så ser vi ju att det kostar ju såklart. Jag tycker att det kan man dopa ett J20-lag på det sättet man gjorde igår, då är det väl den bästa dopingen att kunna gjort det. Komarek och Jimmy Jansson i ett J20 är såklart bra. Jag var så nyfiken så jag gick in och tittade lite på matchen, och det, arbetsinsatsen kanske inte var likadan på dem, men det är såklart att det är kvalitet som kommer ner i ett J20-lag.
Minns ni för massa år sedan, minns ni när Mora var väl i det där läget? Då var väl både Lukas Bengtsson och Mikael Wikstrand och Robin Johansson, de plockade ner en hel drös. Så där har man ju sett.
Men då ska jag också säga, som junior, gammal juniortränare, nu är det 20 plus år sedan, så har jag också fått ner någon A-lagsspelare ibland, och då har det ju varit uteslutande ganska unga killar.
Alla har, det är folk som är på väg tillbaka från skada då typ.
Ja, det kan ju vara så, eller begränsat med speltid av andra skäl, eller att vi som juniorlag då kanske behövde poängen för att hamna en bra placering inför ett slutspel. Men lika många exempel på wow, vad bra han är. Lika många så är det ju bara, jag har burit ut sådana spelare mot omklädningsrummet och sagt till A-lagstränarna, inte en match till med oss.
Här ska vi kunna dra Christer Abris story, men vi skippar det för idag. En annan grej då, på tal om oväntade spelare i en lineup, så såg vi alltså i onsdags att Oscar Holst som slutade i Tingsryd för, jag tror att det är 4 år sedan, han spelade väl i Mörrum i ettan för något år sedan.
Han gick slutade alltså in förra säsongen och var i Mörrum innan.
Ja, exakt, exakt. Och menar, han kliver in och spelar för Tingsryd i onsdags. Det blir ändå lite häftigt, gå direkt som, från kontoret till isen.
Han har alltså spelat lite gubbhockey på kvällarna, känt att ljumskarna börjar ljumma igång lite. Man känner att det här funkar ju, jag kan ju slå de här flippmackorna på den här nivån. Så bara kliva in och leverera. Ser du
hoppetens i dagens ögon, Fredrik?
Det här är ju drömmen för oss som har lagt av.
Just att den kopplingen hade jag inte dragit. Det var därför han höll på igår och sa vi kan gå en sväng på stan, jag vet inte om Evertsson brukar gå förbi här liksom, och han kan se mig för den jag är.
Dra hem Filip Eriksson, Dagg kliver in. Hur är det? Du får inte registrera heller nu efter transfer deadline heller. Så någon som är utan kontrakt, så därför kan man ju komma runt saker annars.
Fan.
Sorry Daggen, det är kört i år.
Men det är häftigt att Holst kliver ner. Ja, det är alltså, det är och gjorde det bra
här,
också.
Sen kan man ju tänka, om jag först vrider det lite och säger så här, vi plockar alltså en från, för så kan ju någon tänka då, vad säger de ligan, man plockar någon från kansliet. Men nu är det ju liksom inte Berit som har skött om repan de sista 12 åren. Vi pratade om en hockeyspelare med en ganska lång och trevlig karriär, och som du var inne på, han har spelat i Mörrum i Hockeyettan så sent som förra säsongen.
Så att, och de har jättemycket skador i både J20-laget och i A-laget, så de hade liksom inga juniorer att lyfta upp heller. Så att det var
det är lite så här hängsle- och livremregistreringar som man gör. Har inte Södertälje haft också Brattenberg, målvaktstränaren?
Målvaktstränaren, ja. Men det är liksom, det är om båda skulle bli väldigt skadade och, ja, och inte typ Emil Alba vill dra på sig målvaktsgrejen eller någonting. Men någonting sånt. Tingsryd då, deras säsong tar ju slut ikväll. Det gör ju även Västerås. Västerås säsong känns det som att vi behöver inte summera dem något mer än vad vi har gjort. Men Tingsryds säsong tar ju slut idag.
Ja, och jag måste ändå säga, jag tycker att i en tid av storsatsande lag och när Hockeyallsvenskan ser ut som de gör för stunden, så tycker jag att det är, jag tycker att Tingsryd har gjort en i mina ögon åtminstone en positiv resa den här säsongen. Sen vet jag att de högst sannolikt är frustrerade att det nu tar slut och att det inte blev mer, för man har högre ambition och vision. Men jag tycker att Tingsryd den här säsongen har haft en identitet, ett sånt där ord som man slarvigt använder sig av, men för mig betyder det att man står för någonting rent spelmässigt, att det finns en karaktär på gruppen, att man har gjort spelare bättre under säsongen. Jag tycker det har omgetts av hyfsad respekt. När man pratar med andra lag så har man inte sagt att Tingsryd är en munsbit, utan man har sett dem som någonting som är lite knöligt att hantera. Så att det Mietinen och Larry som vi har pratat om så många gånger har tycker jag med lokal förmåga på ledarstaben gjort ett på pappret begränsat lag ganska bra, och man har inte varit akut inblandad i bottenstriden. Det ser jag som en framgång.
Ja, jag tycker att han har fått in lite attityd igen i Tingsryd. Jag var ju ganska kritisk till dem innan säsongen, att de liksom åkte runt och de liksom ryckte lite på axlarna när man förlorade en match. Det gör inte så mycket, vi i Tingsryd, vi ska ligga där i botten. Även fast man är 12 just nu, tycker jag ändå att den här säsongen har varit bra. Jag gillade Arto Mietinen och våran favorit Larry Pilot. Liksom, de har fått in någon typ som jag tyckte man har saknat, och det är verkligen attityd. Man tar ingen skit längre. Och utvecklingen på de här spelarna som man har fått också. Anton Lundmark, Olhaver är ju bra. Liksom. Så det, hade jag varit Tingsryd så hade jag varit nöjd med den här säsongen man har gjort. För man är tillbaka på ett spår som man har sett innan.
Lär vi tappa några spelare till nästa år, känns det som. Det är några som det lär säkert bli huggsex om. Felix Olsson har ju fått en liten återkomstsäsong också. Han är ju poängbäst i laget. Men, med rätt där, god där, marginal.
Där prickar ju någonting som också är väldigt jobbigt för en klubb som Tingsryd. Att så fort att det är lite mer vind och så fort du får med hårt arbete fart på några kantbollar, så blir de uppvaktade. Och jag ska säga att jag hade ett samtal med en sportchef i ett annat hockeyallsvenskt lag som är på den övre halvan, som pratade om att som ett exempel fanns det hockeyettanspelare som man kanske först vill se i en miljö som Tingsryd. för att se hur man klarade hockeyallsvenska innan den liksom över halvan klubben då är mer beredd att okej, nu tar vi honom. Och det är ju sannolikt så att då kan de erbjuda ett bättre kontrakt, bättre faciliteter. Jag vet att det spekuleras och diskuteras i Tingsryd om en ny arena, men för mig känns det väldigt främmande med tanke på hur liten...
Så trött på nya arena-frågor.
Ja, men jag ändå får till mig att det finns liksom ganska spännande människor som är inblandade i det där racet, och att man kan hålla det vid liv är för mig, det är så viktigt.
Jag tror ändå att Tingsryd har lite att bygga vidare på. Jag tror att Felix Olsson, Jonathan Harjo, de har ju varit ute i Södertälje. Alltså jag tror att de kan stanna kvar. Jag tror, fan, det skulle vara bra för de spelarna att vara kvar i Tingsryd och bara säga, här är vårat, här är vi bra.
Det de ska ha är ju den typen av spelare som är stommen. Sen så fort att någon liksom poppar upp och kanske sticker ut, du nämner Olhaver till exempel eller Lundmark, skulle det vara så att någon annan klubb högre upp i hierarkin plockar dem, men då får man ersätta med någon annan, och den situationen tror jag Tingsryd både förstår och accepterar att man befinner sig i. Så ser liksom näringskedjan ut i hockeyn, och det är ju för varje sån spelare man slussar vidare, inte då till kanske liksom något lag som hamnar 5 poäng framför eller bakom, utan ett topplag, så är ju det i sig en framgång, och det får man leva med. Mm. Vad ledsen när jag sa den där sista meningen. Hörde, vad får man leva med?
Får man leva? Jag hoppas att Marke Foppa där, våran trogna lyssnare, var nöjd med frågan om Lillis där också. Vi ska ta lite frågor här senare. Vi fick ju också i onsdags så presenterade vi också de 5 finalisterna som kan vinna guldgallret. De gick vi igenom i onsdags, så priset kommer delas ut här under slutspelet under mars eller april månad. Och de 5 finalisterna vi har är alltså då utan inbördes ordning. I norr till sydlig riktning så är det alltså Brandsegg Nygård i Mora. Det är Damian Klara och Theo Lindstein i Brynäs. Det är Hannes Hellberg i Västerås. Och dessutom är det Filip Eriksson i Nybro. Så de 5 har ju stuckit ut.
Får jag fråga er då, grabbar? Har ni bestämt er? Och nu säger ni inte vem. Har ni bestämt er vem? För det här med vilka som sitter med i juryn, Lars, det behöver vi inte klargöra igen.
Det framgick med allting.
Tina fortfarande.
Det var väldigt bra kommentar. Väldigt,
ja, och det var med värme.
Det vet folk som har lyssnat på det här. Det
men också, återigen, har det varit ett självklart val för er del?
För mig har det varit det. Jag har min favorit. Som jag tagit
jag velade länge. Jag velade länge. Jag tycker att de 3 främsta rösterna velade jag rätt ordentligt på. Men sen till slut jag drog det liksom på vem som har varit mest betydelserik för sitt lag. Och därav röstade jag. Sen får vi berätta om vem vi har röstat på sen, tänker jag, när vi har delat ut priset.
2 kandidater för mig. 2 kandidater.
La Macado är dö.
Och de 2 tyska, vi briljerar med våra språkkunskaper, men
otroliga.
Sverige, vi har ett resultat så småningom.
Ja, nej, men det blir häftigt. Vi ska ta det här inom kort. Ikväll åker ni till Kalmar för att göra sista omgången. Den kommer ju ikväll, fredag kväll. Spelar in det här fredag förmiddag, och då är det då positioner som ska göras klart för positioner då. Vi vet att Brynäs kommer att sluta etta. De kommer att välja, med stor sannolikhet känns det som att Brynäs kommer att välja det lägst placerade laget som går vidare. Och det blir ju då antingen Almtuna, Kalmar eller Nybro som kommer att möta Brynäs i kvartsfinal. Det vet vi ju, för att de 3 kommer att spela en åttondelsfinal och något av de lagen går vidare. Vad tänker ni inför ikväll då? Vi har ju ett gäng drama. Kalmar vill ju såklart ha hemmaplansfördel. De kan ju bara placera sig före Nybro.
Men jag tror den enda stora omvälvande saken som skulle kunna ske idag, det är ju om Björklöven förlorar mot Västervik och Karlskoga slår Mora. Mm. Då får vi en förändring mellan 6:an och 7:an. Det rubbar ju så mycket i min världsbild av hur ligan ska se ut. Så det är väl den liksom stora, det stora intresset faller på med mina ögon. Sen är ju värdet av andra, tredje och fjärde platser. Djurgården kan inte bli 2:a.
Nej.
Men de kan bli 3:a. Södertälje, ja, kan...
Mora kan bli fyra istället för femma också.
Ja, och Södertälje skulle...
Och då kan ju inte, då, det innebär ju att lag 2 och 3 inte kan välja Mora.
Nej, och sen ska vi väl också säga en sak nu. Nu får ni hjälpa mig så jag inte har fel. Skulle AIK och Södertälje, förlåt, AIK och Djurgården sluta 3 respektive 4, mm, då rubbar det speldagarna. För det, ja, är, som i grunden är, så spelar ju lag 1, det vill säga Brynäs, och lag 2 kvartsfinal nästa söndag. Alltså, yes, dag 1. Dag 2 så är det, mm, lag då 3 och 4 i tabellen som kommer att spela. Men AIK och, ja, Djurgården, av det enkla skäl att man delar samma arena, det vill säga Hovet.
Ja, och det är helt korrekt. Så det är förändringen. Skulle AIK bli 2 och Djurgården bli 4, så rubbas det inte. Men om AIK, om Södertälje passerar AIK, så byts det speldag. Det är väl egentligen en stor förändring. Det spelar egentligen inte så jättestor roll.
Nej, jag tänker till på Hovet nu. Ja. Senast vi gjorde match där i fredags var det väl. Då säger alltså vi, men att vi hade studion där, AIK Västerås. Så går ju båsdörren upp och våran kollega, ja, Johan Thornberg, som i alla delar är en varm, sympatisk, passionerad person, tappar det fullständigt. Och jag förstår honom. Båsdörren går alltså upp i en situation, jag vet inte vilken spelare det var nu, det har jag glömt.
Gjorde den inte det 2 gånger också?
Nej, men den hade gjort det mellan AIK och Brynäs när jag och Stefan Klemets gjorde den matchen. Så det var Stefan, ja, som upprepade att det var andra gången. Och det där är ju någonting man kan tycka, så att oj, opsan, dörren åkte upp. Men det vet du, Dagen, som har haft näsan längs med sargen i 30 år, att där ska det vara stängt. För det har varit fasansfulla situationer vid båsen där man rimligtvis måste öppna och stänga dörren. Och där den som sköter dörren, man skrattar ofta åt att det sitter bara slappt, men jag tycker väldigt ofta man ser när vi står där hur rapp någon är respektfullt att stänga dörren, om man ser att det kommer, att det är på väg att bli en kollision, kanske en smäll. Så att vi får hoppas att Hovet, för det kommer ju vara väl använt i slutspelet, har shapat upp sina förutsättningar när det gäller det säkerhetsmässiga.
Men det jag vill ha efter kvällen, det är Nybo mot Kalmar.
Ja, det måste
det
ju bli.
Det måste bli.
Men det kommer ju mest troligt att bli så, för jag menar, Almtuna möter AIK borta. Att de ska slå AIK samtidigt, för det, jag menar, det enda som krävs är ju, så om inte Almtuna tar poäng, så blir det ju Nybro mot Kalmar.
Och det som är så delikat är ju också att, eftersom Nybro och Kalmar ligger på samma poäng, Nybro har då 6 mål bättre. Man minus 9 respektive minus 15. Och då säger jag det så här, för att jag tänker att hemmaplansfördelen, då spelas ju det också, för att låta som att jag är programledare nu, men match 1 på måndag spelas på hos det lägst rankade laget, och match 2 och eventuellt 3 då är hos det bäst placerade laget. Jag tänker på pengarna. Jag tänker på att sälja ut de här arenorna, och jag tänker på ångesten som kommer råda i den delen av Sverige hos supportrar. Mm.
Jag säger det, kommer vara hjärtinfarkt på varenda jävla invånare där. Det är bara öppna upp sjukhusen, för det är, jag vet inte om de klarar av det här. Alltså med det, för oss utomstående, det är precis som att vi vill ha AIK mot Djurgården i en semifinal eller en final eller en kvartsfinal, ja, vart man nu har dem, så vill vi ha de här rivaliteterna i för
det,
slutspelet. Ja,
och det är dessutom så här, det här är ju två lag som har överträffat sig själv på ett magnifikt sätt den här säsongen. Det är två nykomlingar. Men ja, uttåget är ju ofrånkomligt för ett, ja, av lagen. Det kommer ju att märka de här lagen, framförallt från supporternas sida. Besvikelsen under en tid innan de landar i framåt maj, när man är ute och tittar till sina rabatter, när man känner att fan, det var kanske en bra säsong ändå. Men det kommer vara en tuff påsk för de som förlorar.
Min, ja, känsla är ju att det är Nybro som har pressen på sig. Det är de, ja, som ska vara framkant, men Kalmar, ja, jag tycker att de båda har gjort en fantastisk säsong, så jag blir så glad av att, jag hoppas ju verkligen att vi får den här
jag hoppas här att Hanneborg är ovän med plockhandsken ikväll, att de inte är på samma jag skiter oftast i vem som vinner, men Almtuna vinner, ta inte poäng idag så ni rubbar det här, utan ja, men, låt oss få den här åttondelen nu.
Ja, det där är, och tänk att det ska gå 51 omgångar.
Vi har så här.
Ja. Och tänk de här lagen nu bara, som sitter och funderar över varför Man blänger i det tränarrummet. Det var du som valde den där sista straffskytten när vi torskade på straffar i oktober. Där vi hade kunnat fått en poäng till. Eller, alltså de här små sakerna som får sådana konsekvenser. Det är förtjusande.
Ja, men låt säga, då finns det, finns ju en stor chans att det skulle, om då inte Karlskoga då skulle slå Mora och Björklöven förlora, så finns det en stor chans att det blir Karlskoga mot Almtuna i en åttondel och Nybro mot Kalmar i den andra. Men vi får veta ikväll helt enkelt, så vi får inte spekulera mer i det. Vi ska ta också playouten då. Den ska inledas snart här mellan Östersund och Västervik. Vart går era tankar där? Tycker ni att, för det har vi fått en del frågor om. Vad tänker ni? Är det givet att det är Östersund som har fått bångan att de ska greja det där?
Nej, för mig är det inte det. Men jag tycker ändå Östersund har över tid sedan Terrellettare har kommit in har börjat bygga upp någonting inför ett playout. Sen så säger jag att det här är Västervik kommer bli en obehaglig motståndare. Så båda lagen har ju varit klara ganska länge. De har varit mentalt varit där. Men jag tycker ändå att vi ser nu till exempel mot Djurgården tar man ut målvakten för att träna på saker. Så de har ju verkligen hittat något sätt att spela. Jag tycker att Östersund ser bättre ut när man går in i playouten, men det är totalt ovisst för mig.
För mig är Västervik någon form av överlevare. Det är lite Paul Gascoigne läste jag om häromdagen som har haft ett tufft liv men liksom står upp. De har gedigna hockeymänniskor runt det laget. Jag tänker med Viktor Öhman, med Niklas Falk, med Joakim Hagelin och ett gäng som har varit i liksom stridigheter och besvärligheter förr. Tillsammans med den truppen så tror jag att de är betydligt mer oberäkneliga än vad Östersund är. Och att man har kanske enskilda spelare som har en nivå till och som skulle, jag tänker teoretiskt, kunna vara skillnader i den här typen av matcher. För det blir ju sannolikt där också någonting helt annat. Det vilar en annan ångest och tyngd över de där matcherna såklart. Däremot så är min känsla också att Östersund känns mer förberedda. Jag tyckte de är mer strukturerade i sitt sätt att spela på. Jag tycker man har hittat en tydlighet när det gäller att inte släppa till lika mycket chanser. Jag tycker man är mycket mer samlade. Och sen känns det utifrån ska jag säga, så det är inte alltid den korrekta bilden, men mer harmoniskt och som att man har en liksom plan för det. Men vi har så många gånger dragit fel slutsatser. Det gäller även de lagen som trillar ur från SHL. Där Djurgården, Timrå till exempel, den matchserien var ju inte vad många hade förväntat sig. Vi fick Malmö, Brynäs som såg ut på ett helt annat sätt. Så att jag tror inte man ska underskatta den delen som kommer in som man inte riktigt kan ta på.
Så här då. Nu får vi veta det här, men det är kul att spekulera. Ponera att det är de fyra lagen som nu då möts i åttondelsfinal. Brynäs, väljer de det lägst placerade laget automatiskt?
Ja.
Som ju de mest tror blir Almtuna, Kalmar eller Nybro.
Det tror jag de kommer göra.
Fredrik?
Ja, men alltså jag säger, låt oss spela klart åttondelarna innan vi... Jag tycker det blir en spekulation nu som...
Okej, okay. Vi tar det nästa vecka.
Jag tycker att det är högst rimligt när vi vet vad vi har att förhålla oss till.
Yes. Yes. Då har jag en stor grej att ta. Och det var den här nyheten gällande Ringside som vi ska släppa idag. För vi har en ganska stor nyhet att berätta där. Det är så här att från och med nästa onsdag, alltså onsdag nu när åttondelsfinalerna har dragit igång nästa vecka, det är alltså från och med den 13 mars, så kommer Ringside att släppas varje vardag i slutspelet, och dessutom med ett extra avsnitt då varje vecka som vi originaltion levererar. Det är så här att TV4 som har gjort den här satsningen kommer att utnyttja Ringside och spela ut slutspelspecialer där alla TV4s experter kommer att användas. Vi kommer att få sällskap av Staffan Kronvall, Johan Thornberg, Sanne Lindström, Petter Rönnqvist, jag vet inte om Joel Lundqvist ska vara med, alla som nyttjas liksom i slutspelet på expertsidan, och några av dem som är programledare och kommentatorer också, i Olden, Lena, Lasse och så vidare. Så att varje vardag under slutspelet kommer det att komma ett ringside-avsnitt. Och vi kommer att vara involverade i ett gäng av avsnitten, både Fredrik och Daggen och jag. Och dessutom kommer att släppa våra ordinarie avsnitt också. Så snacka om att lyssnarna kommer att få sin dos av hockey under slutspelet.
Fredrik, det är precis som matcher, vet du. Podden ser ut.
Ja, men det är klart att vara up to date. Tänk vad mycket gött det finns att prata om när slutspelet är igång.
Ja, verkligen. Och då kommer det liksom både vara SHL-slutspelet och Hockeyallsvenska slutspelet. Allting paketeras ihop. Och liksom varje vardag vid lunch någon gång kommer när man har ett nytt avsnitt för eftermiddagen på jobbet, för ångesten inför nästa kväll som kommer. Det tycker jag är en häftig satsning och kul liksom man själv. Du vet när man går in i slutspelsbubblan, det är liksom det är mycket som... Man är ganska mycket där.
Ja. Fan, sen hade det varit en fotbollspodd som hade släppt det här. Där jag suttit som en iger och bara väntat på den här podden att komma ut. Så ja, kul. Kul satsning.
Kul att ni kunde hjälpa oss i söndagsdagen. Jävla kul. Ni tog ledning med 1-0 och fick upp förhoppningen och sen sket det sig fullt.
Aldrig mått så bra de senaste åren.
Vänta
men
söndags.
Fredrik. Söndag. Fredrik ska få uppleva idag igen. Bilturen.
Ska du inte Karlskrona idag igen?
Jag ska bort till arenan nu. Jag pratade med helgernas tränare där om jag kan få låna hjälm och armbågsskydd när man åker. Det finns ju ingen som kör så nära bilarna framför som Mikael Daggen Eriksson. Det är ju...
Idag ska vi ligga.
Kan du, de kör ju sig klistermärken här nere, så kan du läsa det här, ligger du för nära? Och till och med jag som ser dåligt ser ju det där varje gång. Så att det blir en utmaning. Vi tar med oss Tobbe Karlsson i bilen. Kajsa Kalmeus tar tåget till Kalmar, dukar upp för en avslutande grundserieomgång. Jag hoppas vi kommer dit välmående och att vi åker rätt väg.
Jag fanns en bil i Karlskoga, kommer ihåg. Då stod det i bakrutan på den: din dröm, min verklighet. Så var det en sån här riktigt 240 som stod det.
Det är bland de fyndigaste faktiskt på raggares bilar. De där, ja. En del ska man inte säga.
Bumper stickers.
Det finns ofta fina poänger. Men det är allt mer sällsynt väl.
Ja.
Tyvärr. Men då vet du vad som gäller. Ikväll sista omgången Hockeyallsvenskan 18.30 börjar uppsnacket inför Kalmar i Djurgården. Ni kommer såklart att få allting från AIK, Södertälje, Mora, Björklöven, Karlskoga, alla förflyttningar och även Nybro, Almtuna. Allt som gäller kommer ikväll. Med det sagt, nu tar vi sikte på slutspelet nästa vecka. Nästa podd släpps, så är det med slutspelet igång i Hockeyallsvenskan och i SHL. Då avslutar jag med, jag säger bara som Jürgen Klopp sa, avslutningsorden är boom.
Fy fan.
Klopp gillar jag ändå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.